Ordet går till Åke Pettersson.
Kära lyssnare, Radio Nord är verklighet.
Affärsmannen Jack Kotschack drar igång sändningarna från piratradiostationen Radio Nord i mars 1961. Om Radio Nord vet ju redan en hel del, men om det politiska spelet bakom kulisserna fram tills Radio Nord stoppade 16 månader senare vet vi mindre. Det ska vi avhjälpa idag, när man bestämt genom att prata med Jack Kotschacks son, journalisten Jan Kotschack. Han har rotat i arkiven och i alla sina lådor med Radio Nord-material, och resultatet har blivit boken Stick iväg, Jack.
Medan tryckt i ton och ord kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna.
Radio Nord rörde nog om i grytan ganska ordentligt och fick många konsekvenser, och framförallt så fick ju då Sveriges Radio veta om sin egen dödlighet.
Alltså, här lät i mediemagasinet Vår grundade mening i augusti 2005. Då sände vi ett par långa reportage om Radio Nord och Radio Syd. Men vi visste inte särskilt mycket om makthavarnas spel bakom kulisserna då. Alltså hur det gick till när piratradiofartyget Bonjour stoppades. Det gör däremot du nu, Jan Kotschack. Välkommen säger vi till dig.
Tack så mycket.
Du har skrivit en bok då om din pappa Jack och Radio Nord, Stick iväg Jack som boken heter. Varför skrev du den?
Jag undvek det längsta att skriva den här boken därför att jag tyckte det var lite problematiskt som journalist att skriva om sin egen far. Men jag samlade under åren, dels har jag ju fått ärva mycket material av min pappa. Jag har hela tiden haft kontakt med Radio Nord-medarbetarna. Och sen har jag haft en sån här fråga som har gnagt i bakhuvudet. Varför var etablissemanget så fruktansvärt upprörda? Och vad hände egentligen bakom kulisserna?
Ska vi ta det lite kort från början då? Din pappa, han sysslar egentligen med film, han var affärsman och så vidare. Men han fick den här idén till Radio Nord när han skulle prata film med en radioman i Texas.
Ja, i juni 1959 så var Jack, min pappa, över i Dallas, Texas för att prata film med en för honom ny bekant som han hade fått tips om, som just hade gett sig in i filmbranschen och som hette Gordon McLendon. Men det visade sig att den här Gordon McLendon var en väldigt stor radioman, och han hade 7 radiostationer, och han höll väldigt väl koll på utvecklingen i Europa, så att han kände till att Radio Merkur hade startat i Öresund, som ju då var en dansk piratsändare, den första.
Och Radio Merkur, som blev Radio Syd sen kan man säga, men sände mot Sverige som Radio Merkur under ett tag. Men hur som helst, om vi ska förkorta historien lite här, de skaffar då ett fartyg i Hamburg, de sätter på en 40 meter hög mast, och de får en massa av problem kan man väl säga innan de då till slut börjar sända från Stockholms skärgård.
Mycket tekniska problem i början. Man visste inte riktigt hur man skulle bära sig åt för att sända piratradio på mellanvåg, som det var, i motsats till Radio Merkur som ju var på FM.
Men varför ville din pappa egentligen dra igång Radio Nord?
Han var tyckte om nya idéer. Och så var han ju affärsman, han trodde ju fullt och fast här finns en möjlighet att tjäna mycket pengar och samtidigt fylla en lucka och sända underhållningsradio, som ju inte var så prioriterat i Sveriges Radio, om man säger så.
Vi kan ju höra hur din pappa själv förklarade att han drog igång Radio Nord.
Radio Nord har tillkommit för att bereda näringslivet möjligheter till radioannonsering. Och en ultramodern apparatur ger Radio Nord möjlighet att nå 3,5 miljoner lyssnare i Sverige och cirka 500 000 i Finland.
Alltså, sa din pappa Jack Kotschack då när det var dags. Det handlar mycket om att ge reklamköparna nya möjligheter, sa han. Men när man läser din bok då så förstår man ju att de flesta reklambyråer och andra också varnade sina kunder från att köpa reklamtid i Radio Nord.
Alltså ganska exakt för 50 år sedan, på hösten 59, så träffade de representanter för Annonsbyråföreningen, som det hette. Och de uppfattade det som att svenska företag var oerhört intresserade av radioreklam. Men redan innan Radio Nord kom igång så mullrades det ju häftigt från talarstolarna i riksdagen och det skrevs väldigt avvisande på ledarsidorna och så. Och reklambyråerna givetvis förstod att det här var väldigt politiskt känsligt.
Och så även tidningssverige var inte heller särskilt positivt mot Radio Nord.
Nej, det är väl nästan där jag så här i efterhand är mest förvånad att det var en sån enstämmig kör på ledarsidorna hur förfärligt det här med Radio Nord var. Och att tidningsutgivarföreningen gick ut med en rekommendation till alla sina medlemsföretag. Ett, att de inte fick ta in annonser för Radio Nord. Två, att de inte ens fick publicera programtablåerna. Och det var en massiv bojkott kan man säga. Efter att tillbringat hela mitt liv inom journalistiken så kan jag inte förstå att man inte ens var villiga att diskutera det här med att monopol kan ha sina problem, alltså Sveriges Radios monopol. Men man tog nästan aldrig upp. Det var Expressen, det var den enda tidningen som på något sätt ville diskutera monopolet. Pressen var ju från start storägare i Radiotjänst, som det hette då, det blivande Sveriges Radio. Och de har hela tiden sett om sitt hus och skyddat sig själva. Det är ju helt enkelt det. Pressen var rädda för att förlora annonspengar till en kommersiell radiostation.
Fast din pappa, han var efter ett halvår ungefär inne på att det nu gick strålande.
Annonsbyråerna har erkänt Radio Nord som ett annonsmedium och våra kunder har uppnått strålande resultat.
Sa alltså Jack Kotschack efter ett halvår av sändningar. Men ja, det kanske lät lite bättre än det var då. Eller vad säger du, Jan Kotschack?
Jo, alltså han var ju tvungen att hela tiden hålla humöret uppe och få det att låta som att annonsörerna stod på kö.
Stick iväg, Jack, är ju titeln då på din bok. Den kommer väl egentligen då från Monica Zetterlunds version av den här kända låten Hit the Road, Jack.
Ja, det var den allra sista melodin som spelades på Radio Nord den 30 juni 1962. Men det är ju också symboliskt för att det var ju många som ville att Jack skulle sticka iväg, åtminstone sluta med sina sändningar. Det är ju helt klart.
Men man kunde höra såna här låtar nu ganska snabbt. Tog det 2 månader ungefär innan Melodiradion kom igång på Sveriges Radio. Tage Danielsson och andra, de fick igång P3 dessutom. Och det här, enligt din bok, skulle det ha tagit ungefär 7 år till annars alltså.
Ja, den tekniska planeringen som ju då Televerket skötte var ju helt inriktad efter då begäran från kommunikationsdepartementet på att man skulle starta en andra TV-kanal. Man fick efter det att Radio Nord hade så att säga inte tvingat Sveriges Radio, för att jag tror att Sveriges Radio var väldigt, väldigt glada att Radio Nord kom. För det var ju, då fick man möjlighet att få Melodiradion som blev P3.
Politikerna låsade på plånboken.
Ja, som de väldigt sällan annars, som jag också skriver ganska mycket om, att Sveriges Radio fick ju nästan alltid stå med mössan i hand och begära pengar. Men nu fick de pengar rekordsnabbt för att kunna konkurrera ut Radio Nord helst.
Bland det mest intressanta kanske i din bok, om man ser det då mer mediehistoriskt, det är väl bland annat den här hemliga listan över åtgärder som regeringen diskuterade då på allvar för att stoppa Radio Nord. Kan du berätta lite grann? Det fanns 13 punkter bland de här uppslagen.
Jag tycker ju den då är ganska sensationell. Ett av uppslagen var ju då att man skulle vägra radioförbindelse mellan Stavsnäs, som var kustradiostationen, och Bonjour. Och det genomförde man ju. Men det som då är mer sensationellt är ju att man verkligen på allvar diskuterade att sätta in störningssändare. Punkt 7, kapning av fartyget på internationellt vatten.
Hur skulle det gå till? Alltså, ren kapning diskuterade man faktiskt.
Ja, jag antar att man skulle skicka ut flottan och borda och kapa det här fartyget. Men punkt 8 är också intressant.
Man vill utvidga territorialgränsen.
Ja, om man ser det framför sig så är det ju som att precis den delen av havet där Bonjour låg då, där skulle det vara en utvidgning av Sveriges territorialvatten. för att man skulle på något sätt kunna då konfiskera båten.
Men det där med störningssändare, alltså det skriver du lite om. Det var väldigt bökigt, det skulle ta väldigt lång tid och så vidare. Kostar mycket pengar.
För det första skulle man behöva ha sändare på ett flertal ställen utöver hela landet då. Och det skulle kosta väldigt mycket pengar varje år att hålla dessa igång. Och sen var det ju också en metod som man då tänkte kunde vara tekniskt genomförbar. Det vore om svenska staten skulle köpa ett eget sändarfartyg som skulle ligga ute till havs och hela tiden störa ut Bonjour på exakt Radio Nords våglängd då.
Sen fanns det då förslag om att förbjuda annonser via piratsändare och beskatta reklamen. Och, ja, man skulle inte få exportera inspelningsbord, står det fast. Ja. Fast det egentligen handlade det väl om band där,
exakt.
Till det här fartyget. Och man skulle förhandla med branschorganisationerna att de inte skulle rekommendera annonsering och så vidare och så vidare. Mm. Man plockar ju också fram det här att Jack, din pappa, att han ordnade kapital från Dallas. Flaggan kom från diktaturen i Nicaragua, alltså familjen Somoza som Bonjour seglade under i början och sådana saker. Så han svartmålades, kan man väl säga, en hel del både här och där.
Ja, det är ju så. Han var en främmande fågel och det finns ju mer eller mindre tydliga antydningar i framförallt en massa ledarartiklar att det var utländsk kapital som låg bakom detta och vad kunde hända i ett krisläge och den här Jack S. Kortschack, mannen med det konstiga namnet, han framställdes ju som
skumtyp.
Skumtyp
från Finland dessutom.
Ja, precis.
Du har också sett en del brev och så som skrevs av Sveriges Radios styrelseordförande Per Eckerberg till Tage Erlander, statsminister på den tiden, och kommunikationsminister Gösta Skoglund.
Ja, Per Eckerberg som då var Sveriges Radios styrelseordförande, det är ju bekant kan man säga i mediehistorien att han var en flitig brevskrivare. Och han var ju otroligt upprörd över Radio Nord. Och han skrev ju då bland annat det brevet han skrev till statsminister Tage Erlander, så talade han ju om den här skumme finske flyktingen, det vill säga min far. Och han talar så småningom om den här eländiga lilla vedskutan ute på Östersjön som hotar hela den svenska demokratin. Så att det var alltså väldigt, väldigt stora ord.
Radio Nord seende nummer ett var kanske ändå kommunikationsminister Gösta Skoglund.
Ja, han verkar ha gjort det till en hederssak kan vi säga att stoppa Radio Nord. För han la ner oerhört mycket tid på detta.
Efter en, man kan väl ändå säga förhållandevis kort tid, så lyckades alltså kommunikationsminister Gösta Skoglund få fram ett lagförslag till riksdagen, och där debatterades det i slutet av maj 62 en hel dag och en hel kväll. Och Radio Nords största tillskyndare var annars kanske Ingrid Gärde Widemar. Hon var då folkpartistisk jurist och ordförande i första lagutskottet, och hon ansåg att regeringen försökte kriminalisera en underhållningsradio som de flesta i Sverige gillade.
Den är alltför vittgående och kriminaliserar företeelser i en utsträckning som man inte trodde skulle kunna förekomma i ett fritt demokratiskt land. Den skulle passa i ett diktaturland där man gör vad man kan för att undertrycka det fria ordet, den fria lyssnarrätten, och där man inte vill ge befolkningen om valfrihet.
Det här fick lagförslagets arkitekt, kommunikationsminister Gösta Skoglund, socialdemokrat, att replikera.
Det är inte frågan om kommersiell radio eller inte. Det är inte frågan om monopolradio eller inte. Utan det är frågan om huruvida vi ska följa upp det som vi känner så som en moralisk förpliktelse. Jag är bara ledsen över att det finns de som har menat sig att genom att göra politik av frågan försöka att få ut några fördelar åt sig.
Vilket fick Folkpartiets ledare Bertil Ohlin att gripa in.
Jo, säger herr Skoglund, nu gör ni politik utav det. Ja, men det är ju en politisk fråga.
Centerledaren Gunnar Hedlund var däremot inte för frihet för djungelns lag, som han såg saken.
Jag trodde att de som kämpar för frihet kämpar för frihet under ansvar och inte kämpar för en ordning som förtjänar namnet djungelns lag.
Och efter maratondebatten kunde man höra nyheter från TT.
Första kammaren biföll idag kommunikationsministerns förslag att Sverige ska ratificera den europeiska överenskommelsen till förhindrande av rundradiosändningar från stationer utanför nationella territorier med 85 röster mot 41 för högerns och Folkpartiets reservation för avslag.
Ja, och sen gick allt ganska snabbt. Varken din pappa eller hans finansiärer ville trotsa den här lagen, eller hur, Jan Kotschack?
Nej, det blev ju så att man kriminaliserade annonsering. Det är ju tveksamt möjligtvis ur yttrandefrihetssynpunkt. Man kan ju jämföra med om man inte får annonsera i vissa tidningar. Och sen helt enkelt så blev det förbud mot att arbeta på den här typen av skepp. Så, och det kan man ju säga, som jag skriver i boken också, det är ju i förlängningen ett yrkesförbud. Men när allt det här var på plats så insåg ju både min pappa och hans finansiärer att det är ingen idé att ens försöka fortsätta. Och han ville inte bli någon slags martyr heller, utan de slutade ju en månad innan lagen trädde i kraft.
Monopolet där, det bestod väl egentligen ända till 1993 då vi fick kommersiell radio på riktigt?
Ja, man kan ju säga att det var en sentida efterföljare då. Jan Stenbeck, som började i slutet av 80-talet, började sända pirat-tv från London. Då fanns det ju vissa, ganska få, men det fanns ju vissa politiker som då talade om förbud mot parabolantenner. Men det så, gick ju bara inte.
Så gick det inte, nej. Men, och sen dröjde det några år till, alltså. Först ja. Kom tv, monopolet bröts väl kan man säga, och sen radio, ja. 93. Men ja, liknade din pappa på sitt sätt kanske Jan Stenbeck?
Ja, eller tvärtom möjligtvis. Ja, visst.
Det, han kom dock före,
ja. Ja, det tycker jag absolut. De tänkte nya tankar och det var individer som väldigt starkt, tycker jag, påverkade medieutvecklingen.
Varför tror du slutligen att så stor del av etablissemanget var emot Radio Nord? Alltså, vi har inte berört det där direkt, Kultursveriges protester och så vidare. Det handlade om, inte bara om pengar och makt och så, det handlade om andra saker också.
Det handlade bland annat om att det som Jack kallade kulturknuttarna tyckte att det här var en väldigt vulgär radio. Det fanns också i många ledande intellektuella kretsar ett uttalat USA-förakt. Och då blev ju Radio Norden någon slags amerikansk avläggare här. Och det var ju många långa protestskrivelser kan man säga, eller inlägg på kultursidorna också.
Vad tycker du om radio, tv och medier idag då?
Trots att jag är en son till en pirat så är jag ju en stark anhängare av public service. Och jag tycker att det, måste jag säga, först är viktigast att public service är bra som en motvikt. Och sen är det ju så att den kommersiella radion till exempel i Sverige tycker jag inte har kommit så värst långt, alltså på de här 15 åren drygt sedan de startade. Så där finns det mycket mer att göra innan de hittar sin roll.
Där får vi tacka dig, Jan Kotschack, som skrivit boken Stick iväg, Jack.